jag och förmiddag. Efter en hösttermin där vi har fokuserat på det gamla förbundet, gamla testamentet, predikat ur gamla testamentet, så har vi nu kommit fram till det nya testamentet, nya förbundet. Och den här terminen kommer vi att hålla oss där, predika ur de olika skrifterna i Nya testamentet. Här ser ni vägen fram till påsk och så fortsätter vi även efter påsk. Och de fyra första veckorna här då så kommer vi att predika och upptäcka olika aspekter, lärdomar från evangelierna. Nya testamentets evangelier, alltså berättelserna om Jesus. Tänk dig att du skulle, att du fick uppdraget att skriva berättelsen om Jesus. Vart skulle du börja någonstans? Skulle du börja i änglabesöken hos Elisabet och Maria och den mirakulösa födseln? Det är så Lukas börjar sin berättelse om Jesus. Många av er har säkert läst eller hört julevangeliet här de senaste veckorna. Och då läser vi ofta från Lukas. Du skulle ju också kunna börja berättelsen om Jesus när han i vuxen ålder går för att döpas av Johannes. Det är så Markus börjar sitt evangelium. Han går liksom lite mer rakt på sak så. Överhuvudtaget så är hans evangelium väldigt så här kortfattat. Han stryker det som man finner oväsentligt och går till kärnan. Så där. Men du skulle ju faktiskt också kunna börja berättelsen om Jesus ända bak vid tidernas begynnelse och visa hur Jesus finns närvarande vid Faderns sida redan när världen skapades. Det är så Johannes börjar sitt evangelium. Evangelierna om Jesus, de är lite olika till sin karaktär. Och de fyra evangelieförfattarna, de börjar på lite olika sätt. Och de gör det förstås för att de är olika som personer, som författare. Men också för att de har skrivit med olika läsare för ögonen. Och Matteus, som jag kommer hålla till idag, han är en jude som har skrivit sitt evangelium med just judisk kristna för ögonen. Och därför så blir det viktigt för honom att skriva berättelsen om Jesus på ett sånt sätt att en jude kan förstå att Jesu liksom verksamhet, hans liv och sådär hänger ihop med Guds handlande i historien, allt det där som vi har sysslat med under höstterminen. Och hur en jude också kan se att allt det där som de judiska skrifterna har talat om i själva verket har pekat fram emot Jesus. Det är Matteus ambition. Och då är det kanske inte heller så konstigt att han börjar sin berättelse om Jesus på ett lite annat sätt än de tre övriga evangelieförfattarna. Matteus börjar nämligen med att skriva fram Jesus släkttavla. För att liksom understryka Jesu judiska identitet. Och jag vet inte hur det är med dig, men släkttavlor, jag har en tendens att gå ganska fort förbi dem när jag läser i min bibel. Jaha, just det. Den var son till den och den var son till den och sådär. Så det där ögnar man kanske ibland lite hastigt förbi. Men idag ska vi faktiskt läsa den här släkttavlan och försöka lyssna till vad Matteus vill förmedla genom den. Och därefter ska vi göra ett par nedslag på ett par andra ställen också i Matteus evangeliet. Men vi börjar i släkttavlan. Så du kan slå upp om du vill följa med på den första sidan av Nya testamentet helt enkelt då. Matteus evangeliet kapitel 1 och vers 1 och sidnumret 1151 är det i de röda biblarna som finns i bänkarna. 1151. Då står det så här. Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder, Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar. Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Aminadav, Aminadav till Nashon, Nashon till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rachav. Boas till Oved, vars mor var Rut. Oved till Jishai och Jishai till David, konungen. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru. Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa, Asa till Josafat, Josafat till Joram, Joram till Ussia, Ussia till Jotam, Jotam till Achas, Achas till Hiskia, Hiskia till Manasse, Manasse till Ammon, Ammon till Josia och Josia till Jojakin och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort till Babylon. Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Sheltiel, Sheltiel till Zerubabel, Zerubabel till Avihud, Avihud till Eliakim, Eliakim till Asor, Asor till Sadok, Sadok till Akim, Akim till Elihud, Elihud till Elassar, Elassar till Mattan, Mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Antalet släktled är alltså från Abraham till David 14 led, från David till fångenskapen i Babylon 14 led och från fångenskapen i Babylon till Kristus 14 led. Gud, tack för att vi också idag får samlas bland annat kring ditt ord. Lyssna till ditt ord, läsa ditt ord. Herre, vi ber att du skulle tala genom dig idag. Att vi skulle få upptäcka någonting av dig. Se din storhet, se din kärlek, se din trofasthet i ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Ja, stamtavlan som vi hörde, den är grupperad i tre delar om vardera 14 släktled. Kanske inte var så dumt det där med 14 dagen. Fan, det finns, det är förberett detta. Och det som markerar inledningen på de här tre delarna då, det är i turordning Abraham, kung David och fångenskapen i Babylon. Jag tänkte att jag bara kort liksom påminner oss om vad de där tre delarna står för. Abraham, ja. Varför börjar Matteus förresten sin stamtavla i Abraham? Skulle ju kunna börja tidigare. Lukas har faktiskt också en stamtavla en bit in i sitt evangelium. Men han går ända bak till Adam och Eva. Är Matteus bara lite mindre ambitiös? Jag tror att det är återigen det här med att han skriver med sina judisk-kristna läsare för ögonen. Och då är det viktiga att gå till stamfadern. Han som är gudsfolkets stamfader, Abraham. Det är det som är det viktiga. Att visa hur Messias härstammar från Abraham. Och ni minns säkert löftet som Abraham fick om att bli far till ett stort folk. Att få ett land. Och att han och hans efterkommande skulle bli en välsignelse för alla folk på jorden. Abraham fick ju aldrig se det löftet gå i uppfyllelse. Mer än att han blev pappa på gamla dagar. Så han såg att Gud var i färd med att uppfylla sitt löfte. Men mer än så fick han inte se. Utan löftet till Abraham gick ju vidare i släktled efter släktled. De blir så småningom ett stort folk. De får så småningom också sitt land. Men detta med att hela världen skulle bli välsignade genom detta folk, det förblir ett ouppfyllt löfte under lång tid för Israels folk. Vi ska återkomma till det. Och sen hade vi David, och han personifierar ju en, ska vi säga, guldålder i Israels historia. Han är, står det, en man efter Guds hjärta. Han är liksom den främste kungen som vi har i Gamla testamentet. När David kommer till Gud och säger: Gud, jag tänkte bygga ett hus till dig, ett tempel. Så säger Gud: nej David, du får inte bygga ett hus till mig. Du har för mycket blod på dina händer. Men däremot så ska jag bygga ett hus till dig, säger Gud till David. Ett kungahus. Och jag ska låta en ättling till dig sitta på tronen för all framtid. Och förresten, det där med att bygga tempel, det ska en ättling till dig få göra, säger Gud. Ungefär så, jag parafraserar lite här nu. Ungefär så. David får ett löfte av Gud att Gud ska bygga honom ett kungahus. Att en ättling till honom ska sitta på tronen för all framtid. Det dröjde dock inte så där jättelänge, 2 generationer bara, innan Davids kungarike faller samman i 2 delar, nordrike och sydrike. Och så småningom förintas det ena, och länge satte en Davidsättling på tronen i Jerusalem, men inte heller det varar för evigt. För år 587 före Kristus så drivs folket i fångenskap till Babylon, eller Babylonien. Och det är det som då markerar den tredje gruppen i den här släkttavlan. Och om David personifierar höjdpunkten i Israels historia, så är ju fångenskapen i Babylonien, det är ju liksom, det är botten. Det är den stora katastrofen i Gamla testamentets tid. Jerusalem förstörs, templet som Salomo då hade byggt efter David, det förstörs också, och folket drivs i vad man brukar kalla exil då, i fångenskap. Och i exilen så klagar folket och undrar om deras Gud överhuvudtaget lever längre eller om han är död. Men det är också där i fångenskapen som de får höra liksom nya löften. Tröstande profetutsager om att Gud ska ta sig an sitt folk på nytt. Nya löften. Det var något kort om de där 3 ska vi säga, hållplatserna i stamtavlan. Så. Vi återkommer till dem. Men så hörde vi det här också med 14 släktled. Matteus poängterar liksom det väldigt tydligt. Från Abraham till David, 14 släktled. David till fångenskapen i Babylonien, 14 släktled. Och från fångenskapen till Kristus, 14 släktled. Vad är grejen med det? Det måste ju betyda någonting, tänker man ju, när man läser det. Man kanske inte vet vad, men någonting. Antingen är Matteus bara väldigt glad i siffror och mönster och sådär. Eller så vill han säga någonting. Så. Och jag tror att han vill säga någonting. Jag tror att här har vi ett exempel på det som kan kallas för judisk talsymbolik. Alltså att med hjälp av siffror och tal försöka svara på en fråga som inte är hur många. Det är ju så vi brukar använda siffror och sådär, hur många. Men, utan här vill man svara på frågan vad eller på vilket sätt. Sådär. När vi får besök av Mikael Tellbe här senare i vår, i maj, så kommer han säkert utveckla det här mer. För han kommer ju att tala om uppenbarelseboken. Och det är en bok som kryllar av sån här talsymbolik. Så det kommer vi säkert stöta på mer i vår. Men i Bibeln, vi möter ett antal sådana här talsiffror i Bibeln som liksom bär på en slags djupare innebörd. Talet 3, talet 4, 6, 12, 40. Ibland är de förstås bara siffror. Så. Vi ska inte övertolka, det är inte alltid så. Men många gånger finns det liksom en djupare dimension att de vill säga någonting mer än bara hur många. Och det talet som kanske mer än något annat är laddat med symbolik, det är talet 7. Och har du läst en del i Bibeln så kanske du har tänkt på det. Det är mycket sjuor i Bibeln hit och dit. Så. Vi möter det första gången redan i skapelseberättelsen. Gud skapar världen på 6 dagar och vilar på den 7:e dagen. Och allt sedan dess så är 7-talet i Bibeln ett tecken, en symbol på helhet. På att någonting är komplett, någonting är färdigt, någonting är uppfyllt. Och i Bibeln finns också många exempel på när 7-talet adderas eller multipliceras med något annat. Så kan Jesus till exempel säga till Petrus att du ska förlåta din broder 7 gånger 70 gånger. Och då är inte poängen att Petrus ska gå hem och liksom sätta streck och se om han är nära nu, liksom få ge tillbaka. Utan poängen är ju fullständig förlåtelse, va? Fullständig förlåtelse. Var 7:e dag firar man sabbat. Vart 7:e år var det sabbatsår. Efter 7 sjuårsperioder, alltså 49 år, det 50:e året, så var det jubelår. Det fanns massa sådana här grejer med 7-armade ljusstaken. Vi har jättemycket. Om vi återvänder till släkttavlan då, så har vi 3 stycken grupper om vardera 14 släktled. Och då hävdar jag att en jude som är liksom präglad av det här sättet att tänka, han hör att han eller hon hör att det här är en lek med 7-talet. 3 gånger 14, det är ju samma sak som 7-talet. 6 gånger. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Och om det stämmer, vilket jag tror, även om det liksom, det kan kännas lite långsökt för oss, men som sagt, sett till hur Bibeln i övrigt skildrar dessa tal sådär, så menar jag att det är sannolikt att det finns någonting här som Matteus vill säga. Och då, i så fall menar jag att då skriver ju Matteus fram Israels historia från Abraham och framåt som om den skulle kunna beskrivas som 6 gånger 7. Men allting får sin fullbordan i vad då? Jo, i Kristus. Han är så att säga den 7:e sjuan. Han är uppfyllelsen av allt det som Israel var tänkt att vara. Han är det som allting har pekat fram emot. Och för att visa på det så väljer Matteus ut då Abraham, David och fångenskapen som såna här hållplatser i stamtavlan. Jag säger väljer ut, för det är uppenbart att Matteus gör ett urval av släktled, av de släktled som fanns mellan Abraham och Kristus. Lukas släkttavla har många fler sådär, så Matteus har anpassat och gjort ett urval. Och jag tror han har gjort det dels för att få fram det här 7-talet, han vill signalera någonting med det, men också för att det ska bli just de här Abraham, David och fångenskapen. Han vill liksom väcka minnet av just dem och på det sättet aktualisera löften som ännu inte är uppfyllda, som ännu väntar på sin uppfyllelse. Ta detta löfte till Abraham då, om att bli till välsignelse för alla folk på jorden. Israel var ju tänkt att liksom bli en kanal för Guds välsignelse till hela världen. Så att den kunde nå ut till alla folk. Så alla folk på jorden skulle se att Herren är Gud, den enda levande guden. Men Israel hade inte förmått vara denna kanal. Men nu, säger Matteus då, nu i Kristus så har detta blivit uppfyllt. Nu i Kristus så har frälsningen nått fram till alla folk. Också till hedningarna, sådana som oss. Kanske märkte du förresten att i den här släkttavlan det nämns 4 kvinnor. De nämns liksom i en bisats vars mor var sådär. Det är inte att släkttavlan följer moderns linje så att säga, utan de nämns bara vid sidan av sin man. Men det är ändå intressant, det nämns fyra kvinnor. Tamar, Rachav, Rut och Urias hustru, det vill säga Batseba, som David knyckte från Uria, för att göra en mild omskrivning kanske. De här fyra är ju visserligen kända från GT, men de är ju inte, vad ska man säga, de är inte stjärnorna. De står ju i tydlig skugga i förhållande till liksom stammödrarna Sara, Rebecka, Lea och Rakel. Så det är ett ganska udda urval av kvinnor. Och särskilt om man också tänker på att några hade liksom lite tveksam bakgrund. Två stycken är prostituerade och en är en äktenskapsbryterska. Så liksom varför nämner Matteus de här? Det hade han ju inte behövt göra. Men det finns en annan sak som förenar dem och som jag tror är anledningen varför Matteus nämner dem. Och det är att de alla är just hedningar. De är icke-judar. Och de finns här i Jesu släkttavla. Och det är som att Matteus vill visa för oss att Jesus är den som uppfyller det här löftet till Abraham om att bli en välsignelse för alla folk på jorden. Messias är judarnas messias, men inte bara det. Kom ihåg. Och så är det som att han kastar in de här kvinnorna för att också, om inte Abraham var nog som påminnelse och löfte till Abraham, så kastar han in kvinnorna som påminner om att hedningarna har funnits med i den här släktleden, och de skulle också få del av Israels messias. Och på motsvarande sätt då, så är ju Jesus uppfyllelsen av löftet till David. Judarna väntade på en messias som skulle vara en Davids ättling. En av profeterna som har talat om detta, det är Jeremia. Han skriver så här det står i Jeremia kapitel 23, vers 5-6. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Så man väntade en messias ur Davids stam, och det var ju viktigt då att visa att Jesus kom just från Davids släktled och därigenom uppfyllde det här löftet om att bli den här kungen som skulle sitta på tronen för evigt. Och just nu hade man ju ingen sån. Snart kommer en ny David. Och Matteus visar, ja, Jesus är denna nya David. Och så för det tredje då, att väcka minnet om fångenskapen i Babylon, så påminner, genom det så påminner Matteus att Gud där gav tröstande löften till folket genom bland annat Jeremia och andra. Det är i fångenskapen som Jeremia också talar om att Gud ska ge folket ett nytt hjärta, skriva lagen på deras hjärtan. Den ska inte längre stå på stentavlor, utan den ska skrivas på deras hjärtan. Och även det löftet har Jesus kommit för att uppfylla. Jag ska inte gå igenom hela Matteus, men den här uppfyllelsetanken om att Jesus uppfyller allt det som tidigare var skrivet, den finns väldigt tydligt i Matteus evangeliet. Och jag vill bara peka på några ytterligare ställen så att du ser detta. Efter släkttavlan så börjar ju Matteus sin egentliga berättelse då om Jesus. Och ganska ofta väldigt tätt i Matteus evangeliet så kommer en formulering i stil med: detta gjorde Jesus för att det som var sagt genom profeten Jesaja, Jeremia, Hosea eller vem det nu är skulle uppfyllas. Att han kastar in skriftcitat ganska ofta och visar hur Jesus uppfyller detta. Men det som är intressant med är ju också att Jesus inte bara uppfyller profetior och förutsägelser, utan Matteus gör det också tydligt för oss att Jesus uppfyller liksom hela Israels historia. Hur då? Jo, lyssna, du kan, om du är kvar i Matteus evangeliet, så får du gärna kolla i kapitel 2. Det som händer där när Jesus har fötts, så kommer så småningom några österländska stjärntydare och hyllar konungen. Också hedningar då, som kommer för att se Messias. Men sen händer det ju sig, Herodes är ju ute efter att döda alla barn i Betlehem för att därigenom göra sig av med den här nya kungen som man har hört om genom stjärntydarna. Och då står det i vers 13, kapitel 2. När de hade gett sig av, alltså dessa stjärntydare, visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Till Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: från Egypten har jag kallat min son. Och det här är intressant. För här citerar Matteus från profeten Hosea. Men skulle du slå upp där i Hosea, så skulle du inte alls uppfatta det som någon slags profetia i bemärkelsen förutsägelse, något som pekar fram mot Messias. Utan när Hosea uttalar detta så talar han helt rakt upp och ner om Israels folk som blev befriade ut ur Egypten av Gud. Från Egypten har jag kallat min son. Israels folk kan som kollektivt tal omnämnas som Guds son i Gamla testamentet. Det sker vid ett flertal tillfällen. Men här ser liksom Matteus att Israels historia upprepar sig och får sin uppfyllelse. Från Egypten har jag kallat min son. Vad hände? Eller med andra ord, Jesus är det nya Israel. Det är det Matteus säger här. Vad hände när Israels folk hade blivit befriade? Eller hur gick det till när de blev befriade, rättare sagt? Jo, de gick genom vattnet. Vad är det första som händer med Jesus när han har vuxit upp i Matteus evangeliet? Jo, han går genom dopets vatten. Israels folk genom vattnet och kommer ut på andra sidan och kommer till öknen och är där i 40 år. Vad händer med Jesus efter dopet? Jo, han drivs av anden ut i öknen och frestas av djävulen i hur länge? 40 dagar och 40 nätter. Med den viktiga skillnaden då, att där Israels folk föll för frestelserna, så träder Jesus in, tar upp liksom Israels mantel, går in under deras uppdrag, men består provet, är trofast. Vad händer sen? Jesus kallar 12 apostlar. Hallå? Ringer det någon klocka? 12? Israels 12 stammar. Vad händer sen? Kapitel 5. Jesus går upp på ett berg och förkunnar en lag som inte står på stentavlor, utan som Gud vill skriva i lärjungarnas hjärtan. Alltså, Matteus längs vägen vill göra det väldigt tydligt för oss att Jesus på punkt efter punkt uppfyller inte bara profeternas förutsägelser utan allt det som Israel var och var tänkt att vara. Okej, nu ska vi gå in för landning. På vilket sätt angår allt detta oss? Vad kan jag liksom ta med mig från detta? Hur ska jag reagera på allt detta? Låt mig peka på tre enkla saker som lyser fram hos mig när jag läser detta. Och kanske kan det vara en hjälp för dig också. Det första som jag tänker på, det är det stora i att jag som icke-jude får del. Genom Kristus så får jag del av Abrahams löften. Paulus säger i ett av sina brev att genom honom, alltså genom Kristus, så har ni som förut var långt borta kommit nära. Och så är det. Det här var liksom inte våra löften, men det har blivit det. Tack vare Jesus. Tack vare Jesus så är allt detta som vi har pratat om under hösten. Tack vare Jesus så är det vår historia också. Israel var utvalda av nåd. Och på samma sätt är vi inlämnade i dessa löften genom nåd. Och det är stort. Det andra som jag tar med mig efter den här liksom genomläsningen, det är att Matteus lär oss att läsa Gamla testamentet på ett sätt som tillåter liksom flera lager i texten. Gamla testamentet är inte alltid så enkelt att läsa. Och en del av oss kanske känner att vi ger upp det eller undviker det. Men Matteus, jag tycker Matteus vill liksom väcka vår nyfikenhet lite och säga, kom ihåg att också Gamla testamentet handlar om Jesus. Inte bara några profetord här och där, utan liksom hela Gamla testamentet. Det är förresten vad Jesus säger när han slår följe med de här lärjungarna på väg till Emmaus, Lukas 24. Så sätter de sig ner och Jesus visar hur det står om honom med början hos Mose och överallt i skrifterna. Det är ju jätteläckert. Också Gamla testamentet handlar om Jesus. Och det tredje som slår mig, det är att Matteus visar på hur hela Bibeln och Gamla testamentet inkluderat då är en lång berättelse om Guds trofasthet och frälsning. Att börja sitt evangelium med en släkttavla, det är ju inte särskilt klokt rent stilistiskt så. Men släkttavlan och hela Matteus evangelium, det visar att berättelsen om Jesus hänger ihop med vad Gud började redan i Abraham, nämligen att rädda hela världen. Vilken tålmodig Gud och vilken trofast Gud. Amen, ska vi be. Ja, Fader, vi tackar dig för din trofasthet, din uthållighet, din kärlek till den här världen. Att du började en långsam revolution i Abraham som tog många år, och vi har försökt följa med i den berättelsen under den här hösten. Och Herre, nu har vi nått fram till Jesus, och vi tackar dig för att han öppnar porten också till sådana som oss, att vi får del av dessa fantastiska löften genom Kristus. Tack för detta stora, hur du har verkat genom alla tider. Tack Jesus för att du kunde plocka upp manteln där vi människor inte klarade vårt uppdrag. Så tog du vid, du fullbordade, du uppfyllde. Och det är av den anledningen vi står här idag. Vi finns här idag. Tack för din nåd, tack för din trofasthet. Tack för möjligheten att få fira den här dagen. I Jesu namn. Amen.